KD snor en moderat till EU-valet och Liberalerna värvar också därifrån. Miljöpartiet, de har satsat på profiler och Sverigedemokraternas toppnamn är en tidigare kristdemokrat. Är det silly season i politiken? Och är det så att det är trendigt bland partierna att förbegå slitvargarna för nya fräscha face? Det här är Älskade politik idag om att ta genvägen till partitoppen. Jag heter Evelyn Jones. Och hejsan Lina Lund.
Hej.
Och Thomas Ramberg är här.
Ja, hej.
Hej, hej.
Hur känns det här?
Pirrigt.
Om vi börjar här och nu. Opinionsbildaren och tidigare moderaten Alice Teodorescu Måwe blir KDs toppnamn till EU-valet efter diverse turer med Sara Skyttedal och Sverigedemokrats kontakter och så vidare. Hon hade varit kristdemokrater i ungefär en dag innan hon blev presenterad som kandidat. Och det var lite oklart hur många gånger hon ens röstat på KD. Men vad är det som gör att ett parti vill göra så här? Alltså ta någon helt utifrån?
Ja, och varför vill de själva komma in?
Ja.
Alltså det är väl i politiken kan man ju förena det fula och det fina på ett praktiskt sätt. Man kan både säga att ja, men jag vill förändra världen så väldigt mycket idealism. Och jag vill göra karriär kanske man inte säger, men det kan ju vara ett motiv. Och den där går ju väldigt ofta hand i hand. Det är ju inte som i sport att man är någon sorts lego politiker som kan vara med vilket parti som helst, utan även om man vill göra karriär så vill man väl gärna kunna stå något sånär för de där åsikterna. För partierna är det ju särskilt EU-valet ett sätt att få ett känt namn, eftersom EU-valet handlar rätt mycket om personkryss och sånt där. Sen blir ju småpartier rätt smickrade om någon som är lite omtalad och känd och har blivit idol för många vill vara med dem.
Mm. Ja, så det är
kul.
Det.
Ja, de gillar oss. Ja. Ja, men då så.
Men är det här lite extra viktigt då i EU-valet att
man
kända namn?
Ja, och det är väl också, vilket är ju lite speciellt för EU, att vara EU-parlamentariker om man sen blir invald, det är ju ett ganska komplicerat jobb som kräver rätt mycket kunskaper och kompetens och ett ganska hårt arbete och så, men misslyckas de får de väl lita till det där gamla talesättet från den danska borgen om att i Bryssel kan ingen höra dig skrika.
Det.
Men det kan man ju nu för tiden faktiskt.
Ja.
Och just i EU-politiken kan ju faktiskt personen sätta kanske större avtryck än vad man gör i hemmapolitiken, där man ju har mycket mer att förhålla sig till partipiskan, till att trycka på rätt knapp i riksdagen, medan man i Bryssel kan ta ut svängarna lite mer. Precis som Thomas säger, det handlar ju mer om att driva sina egna frågor, att få inflytande i rätt tungt utskott och säkra en bra plats i de här partigrupperna. Det är liksom förmodligen svårare att överleva en nattmangling i Bryssel än att formulera ett spetsigt inlägg på sociala medier. Så att där kan nog person spela en rätt stor roll.
Sen drabbar det ju ingen fattig, kan man ju tillägga. Det är, de flesta partier får ju kandidaterna behålla sina pengar. Och det är ju ganska mycket pengar man får om man då har blivit vald till ett ämbete i Bryssel.
Mm.
Vänsterpartiet har ju sin partiskatt, men pensionsvillkoren är ändå ganska goda även för en vänsterpartist. Så att det finns ju det som lockar också.
Just det.
Idag kan man också få uppfattningen att det är anses vara viktigare att vara en god kommunikatör än att kanske bemästra det politiska hantverket. Man kommunicerar inte med väljare i första hand genom medlemsmöten med kaffe och kaka, utan genom att synas i medier, på sociala medier och få genomslag för sin politik. Jag tänker när Ebba Busch blev partiledare för, det var snart 10 år sedan, så var ju ett av huvudargumenten att hon går genom rutan.
Mm.
Det vet vi ju alla, långt ifrån alla politiker som gör. Och genom att då värva någon som är kanske känd just från tv, så vet man redan från början att här har man någon som klarar det. Och partiet behöver inte ödsla pengar på medieträning eller krishantering efter ett dåligt framträdande.
Och det är såklart bra för partiet också då, att någon går genom rutan, inte bara för den personen.
Precis.
I uppställningen inför EU-parlamentsvalet är ju då Alice Teodorescu Måwe långt ifrån ensam om att vara ny i ett parti. Charlie Weimers är för sig inte ny i sitt parti nu, men han är tidigare kristdemokrat. Anna Maria Corazza Bildt, om hon kommer in i EU-parlamentet, tidigare moderat. Hela Miljöpartiets topptrio värvades ju in i partiet i olika faser. Är det så att det är kändisar eller profiler som partierna värvar in när de tar folk utifrån, eller är det liksom spetskompetenser?
Ja, men frågar du partierna så svarar de förstås att det handlar om kompetens och kunskap. Det är det som räknas. Vi hörde ju också Ebba Busch förklarade valet av Alice Teodorescu med att hon är en modig och genomtänkt person. Och när det sen kom kritik mot att KD skulle ha valt just en kändis, så att säga, så svarade Teodorescu med att det var oförskämt och förminskande av hennes gärning. Och det är ju klart att kändisskapet spelar en viss roll, inte minst för de små partierna som ofta har svårt att nå ut med sina budskap. Och bara genom att välja en person då så är man i någon mån garanterad rubriker i medier. Och om vi journalister inte bryr oss om att skriva om de senaste sakpolitiska utspelen, men då funkar det kanske med person.
Det är vårt fel.
Om inte Teodorescu nu blir söndergranskad så att hon missar den här nomineringen och inte hamnar på listan. Så
kommer, just det, för det är inte klart än.
Nej. Då kommer ju hon att faktiskt följa efter en person som också kom in i politiken efter att ha varit mycket känd, alltså David Lega. Mm. Han var ju en parasportare som har VM och EM och olika världsrekord och mästerskap bakom sig och så, innan han trädde in i Kristdemokraterna för ett drygt decennium sedan. Jag tror inte i sig att det nödvändigtvis har blivit vanligare på senare år. Jag tror det är en ganska gammal tradition, men det brukar väl framförallt vara mellan politiker så där som man har bytt parti.
Den här regeringen har ju hittat ett speciellt område att värva nya medarbetare ifrån. Alice Teodorescu är ju ett bra exempel på det. Man har ju nästan utarmat en halv yrkeskår genom att plocka in ledarskribenter i de politiska leden. Det började med PM Nilsson som lämnade Dagens Industri för att bli Kristerssons statssekreterare. Han fiskade ju ål och blev ganska kortvarig, som vi alla vet. Och inkom Anna Dahlberg från Expressen. Tidigare har vi haft Per Gudmundsson från Svenska Dagbladets ledarsida. Han värvades ju också till KD, men har nu gått vidare till Moderaterna, sist jag kollade.
Och ett skäl till det där, fenomenet som du är inne på, det har väl att göra med de här plantskolorna som framförallt på högersidan man haft, de här tankesmedierna och Timbro och så vidare, som har skolat upp folk som lika gärna kunde bli politiker som ledarskribenter, och därför är det inte så konstigt om de går emellan de här verksamheterna heller. Och det ser vi också lite motsvarighet till det även på vänstersidan med Arena och andra såna här organisationer. Så det är väl ett fenomen som har kommit de senaste, ska vi säga, 20 år.
Så det är ledarskribenternas tid i politiken?
Ja, eller de här, vad säger man, broilersarna. De som liksom har uppfostrats i en farm från början för att bli politiska människor. För att bli en del av den här pratande politiska klassen i samhället.
Det som har varit tydligt med de här som har gått in i regeringspartierna eller på den sidan nu är att de har ju varit väldigt tongivande i många av de frågor som senare har blivit just regeringspolitik, och har ju tidigare från ett mer liksom opartipolitiskt perspektiv kunnat bilda opinion och bädda för den här politiken bland sina läsare. Och genom att värva dem då nu in i partierna, flera till poster liksom bakom kulisserna där de varken syns eller hörs till en offentlighet, så har man ju liksom lite gömt undan de kanske starkast lysande borgerliga debattörerna från offentligheten. Frågan är vad de gör mest nytta.
Ja, men det skapar ju också en reträttmöjlighet. Vi ser ju också folk som när det inte är deras parti eller deras sida i politiken som har regeringsmakten och alla de här fina jobben dyker upp som man kan få i regeringskansli eller i region eller kommun, ja, då kan man gå tillbaka till de här jobben
man hade
på Timbro eller på en ledarsida, eller för att inte tala om alla de här lobbybyråerna och sådär som finns.
Vi nämnde ju PM Nilsson. Han är ju då efter den här utflykten precis, hos Ulf Kristersson är han tillbaka på Timbro och hoppar nu också in i SVT:s det här debattprogrammet med Suonen som ersättare för Alice Teodorescu. Så det är någon sorts rundgång här. Ja.
Men Thomas, du var inne på innan det här med partibytare då. Jag nämnde ju några här från den senaste tiden. Men är det då så att det är vanligare idag att politiker byter parti än vad det har varit tidigare?
Jag kan inte riktigt kvantifiera det, men jag har ett, i min egen släkt, ett gammalt exempel när min morfars far bytte från högern till bondeförbundet redan på 1920-talet.
Så det har hänt?
Det har hänt. Han var för övrigt motståndare till att kvinnorna fick rösträtt, gamle Emil Bengtsson som han heter. Men han bytte nog av ungefär såna här skäl som vi är inne på nu, att han var osäker på om man skulle få fortsätta i riksdagen på Högerpartiets lista, och då går han över till bondeförbundet för att säkra sin riksdagsplats.
Någon slags karriärsmove.
Ja, han kände väl inte att han behövde byta åsikter. Han hade en bondgård i alla fall och diskuterade gärna handelsgödselfrågor och sånt som man gjorde i riksdagen på den tiden. Men något av ett rekord slogs av en som heter Hugo Hegeland. Det var en nationalekonomprofessor med fluga, en anslående anblick, född på 20-talet någon gång. Han började som socialdemokrat, sen gick han över till Folkpartiet, sen gick han vidare till Centern, och som 60-årig blev han riksdagsledamot för Moderaterna.
Så det var ett gängbyte.
Ja, det kan man säga. Alltså man kan säga att hans fluga svirrade sig genom en stor del av det svenska partiväsendet. Och han var förut ganska irriterande även för den moderata partiledningen på slutet och fick inte behålla sina uppdrag där.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Funkar det då när man värvar in liksom profiler in i partiet?
Ja, men det finns ju några framgångsrika exempel. Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets Europaparlamentariker, är ju ett sånt.
Nu när jag är i en process för att eventuellt bli en av dem som får den här möjligheten, så ser jag ju bara en stenhård konkurrens från alla andra miljöpartister som vill toppa vår lista.
Hon gick ju med i Miljöpartiet 3 dagar, tror jag det var, innan Stefan Löfven utnämnde henne till sin kulturminister. Och det var en utnämning som verkligen var en skräll, en överraskning.
Det var ju en väldig framförhållning, får man säga. En del går ju med dagen innan.
Ja.
Hon måste ha fått lite betänketid.
Hon var partiveteran när hon blev minister.
Ja, precis. Och hon var ju då liksom kanske mest känd från tiden som programledare, det här barnprogrammet Disneyklubben. Jag satt klistrad när
absolut,
jag var liten. Och har ju fått liksom, har ju sedan dess hånats en del för det. Det är ju liksom en karriärval som förföljt henne genom karriären. Men hon är ju otroligt populär nu i partiet. Vi ringde ju runt här i Miljöpartiet i samband med att de skulle välja nya språkrör, och det var ju rätt många anonyma röster som verkligen hoppades att Alice Bah skulle ställa upp mot Märta Stenevi. Så blev det ju inte nu. Men hon anses ju vara oerhört karismatisk och kommunikativ, en politikertyp som liksom sticker ut och sätter avtryck och som kanske, tror man från miljöpartistiskt håll, skulle kunna rädda det här krisande partiet framåt. Så det har varit en, från deras perspektiv, en mycket lyckad rekrytering.
En annan sån här väldigt lyckad är ju Marit Paulsen, som kom från ganska hög ålder, eller jag får säga mogen ålder, kom från Socialdemokraterna till Liberalerna, eller dåvarande Folkpartiet, och blev EU-parlamentskandidat och fick väldigt många kryss. Jag tror att hon leder ligan, kryssligan, bland svenska EU-parlamentariker. Det är väl hon och Jonas Sjöstedt och Marita Ulfskog, tror jag, som ligger bra till där. Och hon blev ju ett väldigt dragplåster för Folkpartiet i de där valen. Och det var till och med så att hon ställde upp så sent som 2014, tror jag, fast hon egentligen var ganska trött och inte skulle orka med en hel mandatperiod, därför att Jan Björklund ville ha det här draglokomotivet, och sen stannade hon bara något år innan hon lämnade sitt uppdrag.
Så hon var med för kryssen kan man säga?
Ja, hon var ju också väldigt engagerad i en del såna här djurskyddsfrågor och annat som hon gjorde sig känd för. Isabella Lövin, apropå miljöpartister, var ju också en ganska lyckad rekrytering från journalistbranschen då, som hon hade ju skrivit om Östersjöns innanhavets svåra problem med fisker och sådär, fiskeripolitik.
Och det var också EU-parlament.
Och det är just den politik som hon sedan drev i EU-parlamentet. Ja. Det var ju Ylva Johansson då, som nu är kommissionär, är ju också ett ganska lyckat exempel, om man med det menar att man har gått långt och inte så att säga råkat ut för några stora bumps on the road. Så hon har ju både varit, efter att hon lämnade VPK, Vänsterpartiet, en gång i tiden där hon var väldigt ung riksdagsledamot och blev socialdemokrat, så har hon ju varit ministrar. Jag säger att hon har varit ministrar, vilket blir språkligt konstigt, men hon har flera ministerposter. Och hon har sen då blivit EU-kommissionär för Sverige. Så att, och så har vi ju den här David Lega som faktiskt har klarat sig ganska bra, tror jag ändå. Han har jobbat både kommunalt och på riksnivå och på EU-parlamentsnivå i Kristdemokraterna. Så det är väl några exempel på att det har hållit.
Så det kan alltså verkligen funka, men jag undrar då, finns det några exempel där det gick käpprätt dåligt?
Ja, men en kändisvärvning som vi minns är Lars Adaktusson, också Kristdemokraterna. Den gamla SVT-profilen, han ledde väl TVs liksom allra tyngsta aktualitetsprogram under många år och hamnade sen till sist i Bryssel. Och jag tror att vore det inte för en olycksalig publicering i vår tidning, bara några dagar inför EU-valet 2019, så kanske hans historia hade skrivits annorlunda. Det som hände var att Adaktusson visade sig ha liksom trampat i klaveret i en av de här frågorna där det, som fortfarande är väldigt heliga för många väljare, alltså aborträtten. Och DN kunde visa att han hade röstat emot abort över 20 gånger i olika omröstningar i EU-parlamentet. Och det här ledde inte bara till ett mediedrev, utan framförallt att även partiet tog avstånd från honom. Ebba Busch klev fram och liksom tog sin hand ifrån Lars Adaktusson. Själv har han beskrivit det som att han kastades under bussen. Och det här ledde ju så småningom till den här skilsmässan mellan värvningen och partiet, och ganska mycket jobbiga skriverier.
Så det blev mindre lyckat?
Ja, han gick ju till val på att skicka en granskande journalist till Bryssel, och sen råkade han ut för en granskande journalist och klarade inte av att hantera det. Och det är inte helt ovanligt, tror jag, att journalister har ganska svårt att utsättas för. Ja, man är rätt van vid att man kanske har fokus på att göra en väldigt bra granskning ibland, men
inte av sig själv.
Man har ju inte röjt upp sitt eget liv för att bli granskad på det sättet. Maria Karlshamre var ju en journalist också, som var väldigt aktiv politiskt och som i likhet med Lövin faktiskt fick Stora journalistpriset på 90-talet någon gång. Borgerlig debattör, skrev bland annat ledare i Dagens Nyheter, tror jag, en period.
Och vem var
men hon?
Hon
blev kandidat för Liberalerna och Folkpartiet, och det där gick inte så bra, och hon åkte sen dit för bokföringsbrott när hon satt i parlamentet. Hon gick sen till FI, men har inte fått något nytt uppdrag. Jag vet inte riktigt var hon står idag. Även en annan av Liberalernas EU-parlamentariker var inte heller problemfri. Jasenko Selimovic var ju väldigt hyllad som teaterman och debattör och sådär. Och han var statssekreterare i alliansregeringen en period. Men i EU-parlamentet så hamnade han i personkonflikter och sånt där och avslutade. Valde att inte ställa upp själv, och partiet ville säkert inte att han skulle fortsätta heller.
Så kontentan är att det kan gå bra, men det kan också gå dåligt.
Det kan man säga. Och det kan gå lite så här mellanbra.
En analys från mig. Skulle ni säga att det är lättare eller svårare för liksom en nykomling i ett parti att lyckas än någon som har gjort så här slitåren, börjat i ungdomsförbund, jobbat sig uppåt, suttit i någon nämnd, kämpat sig till en topposition? Eller kan man lika lätt liksom då bli slängd under bussen inom citationstecken?
Ja, men även om vi i medierna liksom ibland gillar att använda sportmetaforer och ser kanske lite politiken som en fotbollsmatch, så är det ju verkligen någonting annat att fostras in i ett parti än att bli liksom överköpt som man köper en fotbollsspelare. Och jag tänker att i vissa partier är det nog viktigare än i andra att ha gått den här långa vägen. Jag skulle nog säga att i Socialdemokraterna och Moderaterna så värderar man liksom antalet nätter sitter på ett liggunderlag på en kursgård någonstans i landet tyngre än i andra partier. Det finns en större respekt för liksom hierarkier, för flit, lite för vad som sitter i väggarna. Och framförallt så är det viktigt med de här lojaliteterna man skapar i ungdomsförbunds, redan under ungdomsförbundsåren. Det är liksom där man lär sig vilka som är ens allierade och vilka som är ens fiender.
Så en Alice Teodorescu-Måwe-värvning hade inte sett som en blida ögon i sossarna?
Jag tror det hade varit svårare. Mm.
Det är nog, precis som du säger, olika partikulturer. Jag tror även i Vänsterpartiet att det skulle vara ganska svårt att få deras medlemmar att acceptera att partiledningen ringde upp någon och sa, kan inte du ställa upp för oss? Du är ju en känd vänsterdebattör som många gillar. Utan det där, precis som du är inne på, det där med att ha knackat dörr och kämpat, det har liksom en viktig del av meriten. Och det ses också som odemokratiskt och toppstyrt på något sätt att göra på det där viset. Så att det är nog, Sverigedemokraterna kan man ju säga på ett sätt likadana. De har ju egentligen bara en riktig kändis som draglok, och det är Jimmy också en själv. Mm. Sen att Charlie Weimers gick över till dem, det var väl en fjäder i hatten, för det visade väl att det fanns någon som ville ta i dem med tång. Det var ju så stämningen var vid den tiden, och sågs det som en politisk framgång på det viset. Men idag säger man istället, hörrni, Sara Skyttedal har ringt oss. Mm. Och så berättar man det för så pass stöddiga och säkra på sig själva har Sverigedemokraterna blivit med sin nuvarande styrka att de kan vårda samarbetet med KD istället för att knipa en tillfällig överlöpare.
Men även inom till exempel då KD så blev det ju en del kritik om den här värvningen då av Alice Teodorescu-Måwe.
Nu slår Alice Teodorescu-Måwe tillbaka mot den interna kritik som uppstått inom Kristdemokraterna och som går ut på att hon lanseras som nytt toppnamn till EU-parlamentet enbart för att hon är känd och kompis med Ebba Busch.
Jag tycker att det är att förminska mina meriter och det faktum att jag just har varit drivande för den utveckling som KD har tagit.
En källa satt i Svenska Dagbladet att det var, citat, hål i huvudet att ta in henne på det här sättet. När Anna Maria Corazza Bildt blev nominerad till Liberalerna, då sa källor i Liberalerna till Expressen att det kändes desperat av partiledningen.
Wow, vilken utmaning. Jag är en kämpeglöd, jag är en kampanjare. Jag tänkte, wow, mer liberala röster behövs.
Finns det då en risk även i de här partierna där det händer lite titt som tätt att det skapar konflikter och att folk känner sig liksom förbisedda när det kommer in någon helt utifrån och tar en plats?
Det finns ju inget tillfälle i partilivet när folk blir så låga och simpla som när det är nomineringsprocesser.
Mm-hmm. Så det kan bli konflikter oavsett vem det är?
Ja, det gäller inte alla personer förstås. Men det står så mycket
skönt att du sa det.
Det står så mycket på spel så att det är då som man vet, går min politiska karriär bra eller går den väldigt dåligt? Är jag dömd att bli en backbencher eller en kommunfullmäktige suppleant resten av livet, eller kommer jag någonstans? Och det kan finnas som sagt ädla motiv till att man vill påverka världen och sånt också. Men det, då blir det ofta skitsnack och buskagitation och lite på gränsen till förtal och sådär om konkurrenter som sprids. Och det tycks ju ha varit fallet till exempel när Lega förlorade nomineringen trots att han hade vunnit popularitetsomröstningen i partiet då, när partifullmäktige satte dit Skyttedal istället. Men sen när man väl har bestämt, då brukar ju de flesta inordna sig i ledet. Och därför att då är det ju också så att det ur samma karriärsynpunkt blir viktigt att det går bra för den där kandidaten, vare sig man tyckte det var bra att den satt sig där eller inte. För det sipprar ju ner i poster på alla nivåer att procenten stiger.
Så listan. Även de som säger att det är hål i huvudet kommer sluta upp och
de täpper till det där hålet och går ut och stoppar in lite valbroschyrer i brevlådorna i alla fall. Ja.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Men om man tittar då, nu har vi pratat om, vad ska man säga, lyckade flörtar med andra partier ändå, alltså partister som har tagits över i ett annat parti och ändå har, de har fått nomineringar eller kommit upp sig. Men i Sara Skyttedals fall, då var det ju en flört med ett annat parti som blev hennes fall. Alltså hon hade pratat med Sverigedemokrater om möjligheten att gå över till dem, och då var förtroendet för henne förbrukat. Så är det inte liksom lite riskabelt då för någon i ett parti och börja närma sig ett annat parti, för det kan skada dens förtroende?
Ja, men det är ju extremt riskabelt, så gör man bara inte så länge man fortfarande är med och aktiv i ett annat parti, och konsekvenserna av det bevittnade vi ju här i fredags förmiddag. Lojalitet betyder ju oerhört mycket i partiväsendet. Det är någon form av förtroendebransch. Du sitter där på ett mandat från väljarna som ändå i de allra flesta fall har röstat på ditt parti och inte på dig själv som person. Och dessutom, har du redan bytt parti en gång, så reser ju det frågor om din egentliga lojalitet. Kan du vara på väg någon annanstans härnäst? Kan man liksom lita på att du kommer vara kvar i det här partiet eller valsa vidare när det gynnar din egen karriär? Så risky business är det, helt klart.
Alla partier har ju någon paragraf som kan användas för att utesluta personer som gör sådär, eftersom det är att motarbeta det egna partiet.
Så då får man hoppas på att det nya partiet verkligen vill ha en innan man börjar närma sig dem?
Jag tror att det är, ja, det
får man säga.
Och där kanske Sara Skyttedal har överskattat sin attraktionskraft, och även SDs bedömning av hur viktiga relationerna var med de andra partierna i tid. Samarbetet. Traditionen i KD är ju spännande också, för de hade ju en EU-parlamentariker före både Sara Skyttedal och David Lega som var från Moderaterna. Alltså Anders Wijkman, han var ju en gång i tiden moderat och blev sen kristdemokratisk EU-parlamentariker. Mm. Så det är inte, förutom Alf Svensson och så har det inte varit så mycket originalkristdemokrater där inte.
Med detta går vi in på övertid. Vi har pratat nu om värvningar och partibytare. Journalister kändes som att de var ganska vanliga. Men jag undrar, vilka är de bästa jaktmarkerna för att hitta kändisar till partipolitiken?
Alltså de bästa?
De bästa?
Menar du de som verkligen ska lyckas eller de som är vanliga?
Nej, där, det finns, där de poppar upp. Där det är liksom massa rådjur eller vad det är man jagar i jaktmarker.
Ja, men jag drar till med tv-programmet Expedition Robinson, denna ständiga källa till glädje.
Ja, för många.
Jan Emanuel Johansson, som suttit i riksdagen för Socialdemokraterna. Martin Melin, liberal. Mm. Han var partiets utrikespolitiska talesperson.
Ja, och nu var han tid. Nu då? Han sitter i riksdagen.
Han sitter i riksdagen.
Han kanske håller på att plugga lite om världsläget. De har ju skojat lite med honom om...
Han är skattepolitisk talesperson, kan jag tala om för er.
Tack.
Och Jan Emanuel, han har skrivit en bok. Han syns ju.
Ja, Jan Emanuel är väl ett exempel på en person som börjar som någon sorts kändistillgång och numera en stor belastning för Socialdemokraterna. Det tror jag åtminstone de flesta socialdemokrater och ledningen anser.
Mm, och förutom Robinson, då, vad säger du? Vart ska man leta?
Ja, det finns en till där, den här Hans Brettschneider. Han blev lokalt aktiv för Miljöpartiet i Skellefteå. Ja, men TV är väl överhuvudtaget en... Ja, men vi har ju Per Holmgren var ju ändå meteorolog i TV, blev miljöpartistisk parlamentarik. Tittar man på riksdagen så har vi ju Morgan Olofsson som jobbade som journalist och utrikeskorrespondent, rapportchef och allt möjligt. Han lyckades inte komma in, för han valde ju ett parti som var lite i kris där, Liberalerna. Henrik S. Järrel var en person som var hallåman i TV i många år och blev moderat riksdagsledamot. Mm. Ja, släkt med Stig Järrel tror jag. Solveig Ternström, stjärna från Varuhuset, gammal fin såpa i svensk TV, blev centerpartist. Louise Edlind, Malin i Saltkråkan.
Ah.
Ja, hon blev folkpartistisk lokalpolitiker. Jag tror inte att man ska utmåla alla de här som att de ville utnyttja sitt kändiskap för politiska karriär. De kanske helt enkelt också tyckte att det var viktiga åsikter att driva. Men, Diggiloo, Diggiley.
Just det, Rickard Herrey.
Precis.
Sitter han kvar i riksdagen?
Nej, han är i Kiruna nu.
Och sen har vi ju lysande Sickan.
Ja, där tar jag inte namnet.
Ulf Brunnberg, han var ju med och bildade Lidingöpartiet. En något konservativ rörelse på Lidingö, åtminstone han. Och så har vi en tandläkare som var premiärlejon. Som sökte sig till Kristdemokraterna. Eller om det var möjligen Alf Svensson som sökte sig till henne, det vet jag inte. Ja, det går att räkna upp tv-stjärnor så det stänker om det.
Ja, alltså Astrid Lindgren-filmer, även Ronja Rövardotter, Hanna Zetterberg. Hon var ju riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
Ja, det blev hennes, hon som vuxen. Och där är det väl lite svår koppling då, för om man är barnstjärna, det var kanske inte så att hon tänkte där som barn att pappa, kan jag bli politiker nu när jag har varit med i TV?
Nej, kanske
jag vet inte.
Men
så om man... Det tror för gott med människor.
Kanske, men det gick... Å andra sidan avrundade hon ju sin politiska karriär ganska snabbt. Och jag tror i hennes fall, som jag minns det, var det snarast en belastning för henne att hon hade det här kändiskapet. Det gjorde att det skrevs tråkigheter och sådär.
Så var med i TV på ett eller annat sätt, om det är Robinson eller som journalist eller i en Astrid Lindgren-film, då kan du bli en politisk framgångsperson.
Eller journalist då, som Adaktusson och Bar Kunke och vad hade vi mer?
Alice.
Ja, det är väl att vara journalist och skriva på ledarsidor också. Vi ska väl inte vara alltför elaka mot våra kollegor här i huset.
Precis. Och med detta, de här snälla orden om ledarskribenter, så är vi klara för idag. Tack så mycket, Lina Lund.
Tack.
Och tack Thomas Ramberg. Och vi är tillbaka om en vecka som vanligt på onsdagar. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT och Sveriges Radio. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.